Härligt, härligt. Ja, vi läser den här trosbekännelsen och det är ju vad vi tror på. Och nu tyckte jag det var så härligt, jag la märke till att vi avslutar ju hela den med att säga att vi tror på ett evigt liv. Och det snackade Lukas om förra veckan, det eviga livet, himlen, det som kommer framför oss. Och jag tänkte faktiskt också snacka lite om det. Men jag tänker att jag ber. Tack Jesus för att du är här just nu. Tack för att du har gett oss ett evigt liv. Att du har gett oss möjligheten att få spendera evigheten tillsammans med dig Gud. I bara total frihet och glädje Gud. Bara var med under den här gudstjänsten. Ge oss alla en ny liksom kunskap om dig. En ny kraft, en ny glädje i dig Herre. Be att du ska tala genom mig och att jag ska höra din röst här. Amen. Härligt. Alltså, vanligtvis när jag har skrivit predikningar så brukar jag känna mig väldigt säker på vad jag vill snacka om. Jag brukar känna liksom, ja, men det här är ämnet som jag känner att jag brinner för just nu på något vis. Och jag skrev en hel predikan. Jag kände, det här står jag för. Jag snackade med Timoteus mycket, men det var någonting lite som skavde och jag kan fortfarande inte sätta fingret på vad det var. Så igår så satte jag mig och öppnade Bibeln och var så här, Gud, vad vill du egentligen att jag ska säga? Och fick ett annat budskap. Så om det här är lite halvkast nu så får ni ta det med Gud. Men jag tänkte snacka om, eller min titel är Jesus har en fest dit du är bjuden. Och för att börja så tänkte jag faktiskt att jag ska inte börja med att läsa något bibelord, utan jag ska börja med att förklara en tradition, en gammal judisk tradition, hur det var på Jesu tid. Jag tänkte förklara hur ett gammalt judiskt bröllop gick till. För det finns så otroligt många kopplingar i det här bröllopet som Jesus själv drar när det kommer till att få leva evigheten tillsammans med honom. Så jag tänkte att jag ska förklara det och liksom dra lite paralleller, lite referenser. Och så har jag bett Desiree att vara snabb på knappen, för det kommer vara en del bibelord som kommer nu. Så var redo, det kan gå fort. Så ett gammalt judiskt bröllop, det börjar med en trolovning. Det sker ungefär ett år innan man gifter sig. Och i vårt samhälle idag så är ju ett frieri. Man tackar förhoppningsvis ja och så sen så planerar man ett bröllop framöver. På ett gammalt judiskt bröllop så sker en trolovning. Och det skulle kunna efterliknas lite mer vid ett borgerligt bröllop idag. Det sker inte i en kyrka eller en synagoga. Men det är en fest man har. Och man blir trolovad. Det innebär att man juridiskt sett på papper faktiskt är gift med varandra. Men det har inte skett inför guden. Så man lever inte som gifta, man bor inte tillsammans. Utan det är liksom första steget i ett bröllop, i ett giftermål. Man blir trolovad. Och jag kommer ju snacka lite idag om Kristi brud. Och det vet jag kan vara lite känsligt om man är en 22-årig tjej att prata om. Men vi som församling, vi är Kristi brud. Det är inte en person. Det är inte liksom att varje enskild person är Kristi brud. Vi som församling är Kristi brud. Och vi är trolovade till Jesus. Det låter kanske konstigt. Men är vi frälst så är vi trolovade. Vi är i det här stadiet. Det har skett någonting juridiskt. Och vid den här trolovningen, man kanske inte ens har träffats innan. Det kan vara att det liksom är arrangerat. Men då så skrivs ett kontrakt. Och på det här kontraktet så står det bland annat att mannens uppdrag nu är att beskydda sin brud. Det är liksom, han har det kontraktskrivet. Han kan inte bryta det. Han ska beskydda sin brud. Och han betalar också ett pris. Jag tycker det låter väldigt mycket som det Jesus gjorde för oss på korset. Han betalade ett pris för oss. Och sen så är det fest. Det är en glädjens dag, det är ett firande. Det står att när vi blir frälsta så glädjer sig himlen. Alltså det är otroligt mycket, bara en syndare vänder om så glädjer sig himlen. Det blir fest. Och man delar ett glas vin, mannen och bruden då. De delar ett glas vin tillsammans för att fira in det här som har skett. Och i nattvarden så delar vi ett glas vin som troende tillsammans. Och bröd, bryter brödet. Och under den här tiden så skickas också en första inbjudan till bröllopsfesten. Som, där det hela sker ungefär ett år senare. Så man får en inbjudan som bröllopsgäst och där får du ta ställning. Vill jag komma eller vill jag inte komma? Sen i det andra stadiet så sker någonting som jag skulle kalla väntetiden. Det är där vi är nu. Väntetiden inför bröllopet. Jesus har inte kommit tillbaka den andra gången än. Men vi är i en väntetid inför att han ska komma tillbaka. Under den här väntetiden så är brudens uppgift att vara ren och att vara trogen. Och även att göra en klänning, en bröllopsklänning. Att klä sig i vitt inför att mannen ska komma och att de ska gifta sig. Och mannens uppgift, det är nu det blir spännande tycker jag, är att förbereda ett rum för bruden att bo i. Och i Johannes 14:1-4 så står det precis om det. Låt inte era hjärtan oroas, säger Jesus till lärjungarna. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att förbereda en plats för er. Om jag nu går bort och förbereder en plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Och vart jag är, det vet ni. Den vägen känner ni. Mannen förbereder ett rum för dem att bo i sin fars hus. Det är traditionen. Han går hem till sin pappa och han bygger ett hus eller ett rum där han ska bo med sin fru. Och han vet inte när bröllopet sker. Förrän hans far kommer till honom och säger, nu är rummet klart. Nu kan du gå och hämta din brud. Och här då skickas en andra inbjudan till gästerna. Att nu är det snart dags för bröllopsfest. Så där får man ta ställning än en gång. Vill jag gå? Kan jag gå? Och de går till brudens hus och hämtar henne. Mannen och hans liksom best man, eller vad man ska kalla det. Hon vet ju inte när. Hon har inte fått någon liksom förvarning eller någonting. Hon vet inte när. Och därför ska hon alltid vara redo. Hon ska vara rentvådd. Hon ska vara trogen. Det är hennes uppgift. De hämtar henne. Nu ska vi se, jag har skrivit Matteus 24:36 där. Ska vi se. Den dagen, stunden känner ingen igen. Inte himlens änglar, inte en sonen, ingen förutom fadern. Alltså Jesus vet inte när han kommer. Det står här. Inte ens Jesus vet när han kommer. Sonen vet inte när pappan kollar på honom och säger, ditt rum är klart. Det du har byggt är färdigt. Du kan gå och hämta din brud. Och sen är det då dags för bröllop. Någonting helt fantastiskt. Då är det en glädjens dag. Det här bröllopet varar otroligt länge. Alltså det är ungefär 7 dagar mer eller mindre. Och vi delar ett glas vin igen. Mannen och bruden. Och i Matteus 26:29 vid nattvarden så säger det. Jesus, jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka vinstockens frukt förrän den dag jag dricker den på nytt med er i mitt fars rike. Jag vet inte hur ni känner, men när jag har fått reda på allt, jag är helt mindblown. Alltså det är ju exakt så Jesus beskriver. Han ska komma till oss, han kommer tillbaka. Han har kommit en gång, men vi är i en väntans tid nu för att han ska komma igen. Och vi ska få fira tillsammans med honom. Vi ska få dricka det där glaset vinet med honom i himlen. Och få glädja oss på ett otroligt långt bröllop. Faktiskt ett bröllop som varar i evighet. Det är helt fantastiskt tycker jag. Och vi är alltså Kristi brud, vi som tror på Jesus, vi som är del av församlingen. Men vi är också bröllopsgäster, vill jag säga. Och de här två bilderna, de säger inte emot varandra, utan de kompletterar varandra. Så vi ska läsa Matteus 22:1-14. Och då säger Jesus så här. Jesus talade en gång till dem i liknelser. Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla dem inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt, kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg. En till sin åker, en annan till sina affärer. Det andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. Det är ju hårt alltså. Sedan sade han till sina tjänare: allt är färdigt för bröllopet, men de inbjudna är inte värdiga. Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med bordsgäster. När kungen kom in för att se sina gäster fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade till honom: min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sade kungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför, där man ska gråta och gnissla tänder. Många är kallade, men få är utvalda. Det är ett spännande ord, tycker jag. Många är kallade, men få är utvalda. Men så, för att sammanfatta den här berättelsen, så kungen, alltså Gud då, hans son ska gifta sig. Det har jag precis berättat om. Han skickar ut den första inbjudan. Och vi förstår att de tackar ja första gången, eftersom att de sen får en till inbjudan när bröllopet är redo. Och vid den andra inbjudan så väljer de att tacka nej. Vissa dödar sändebuden. Vissa har bara bättre saker för sig. Och i Lukas 14:18-20, det kommer upp här, men där ser vi att de tre anledningarna är att de hellre prioriterar familj, de hellre prioriterar sina ägodelar eller sina arbeten. Och de här sakerna är inte dåliga i sig. Din familj är inte dålig. Ditt arbete är inte dåligt. Det är gott. Men precis efter det här, i Lukas 14:26, då säger Jesus: om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Så vi måste prioritera Jesus först. Men kungen då, som bjuder in till bröllop, han gör någonting banbrytande. Han säger till sina tjänare: bjud alla. Alltså gå ut på gatorna och bjud alla. Jag vill ha den här bröllopslokalen full. Bjud onda, bjud goda, bjud fattiga, bjud rika, bjud prostituerade, bjud skriftlärda, bjud alla. Han bjuder in mig och han bjuder in dig. Och vi får komma dit till det här bröllopsfesten. Och när vi går in så behöver vi faktiskt inte ens ha med oss vår egen klädsel. Utan den erbjuds vid dörren. Där får vi välja: vill jag ta på mig den här klädseln eller vill jag inte det? Det är alltså vår rättfärdighet. Vi vet nu att om vi hade följt lagen så hade ingen av oss lyckats. Om vi ska vara rättfärdiga enligt lagen. Och om du tror att du skulle lyckas med det, så vill jag att du försöker. För det skulle vara jättesvårt. Det vi behöver är att ta på oss Jesus rättfärdighet för att komma över den här ribban som Kajo snackade om för ett tag sedan. Så vi får ta på oss de här kläderna när vi går in och vi får ta del och vara på den här bröllopsfesten, evigheten. Men då måste vi välja att tacka ja när vi får första inbjudan. Tacka ja när vi får andra inbjudan och säga: nej, men det är faktiskt viktigare för mig med den här festen än just nu faktiskt till och med min familj. Klä oss i Kristi rättfärdighet och vara med på den här bröllopsfesten. När jag läser det här så känner jag bara, det här är svårt. Men det är också lätt. Och det är Gud som säger att det är så här. Så frågeställningen vidare blir, tackar vi ja? Och många, och jag tror kanske de flesta av oss har faktiskt gjort det. Vi är i den här perioden av en trolovning. Vi är i väntetiden inför att Jesus ska komma tillbaka den andra gången. Då ska vi hålla oss rena och trogna inför den dagen som bröllopet sker. Evigheten väntar oss. Och det är en glädjens dag. Jag kommer tillbaka till titeln där Jesus ska ha fest dit du är bjuden. Är inte det fantastiskt? Vi är också bröllopsgäster till den fest där vi får möjlighet att tacka ja. Sätta Jesus före. Då får vi möta evigheten. Så tre grejer som jag bara vill skicka med här är, ha uthållighet i din väntan. Ha uthållighet i din väntan. Som jag sa så vet inte ens sonen när han kommer tillbaka. Det finns ingen garanti att han kommer under vår livstid. Men det finns faktiskt ingen garanti att han inte kommer imorgon. Var uthållig och håll dig fläckfri och trogen inför den dagen han faktiskt kommer. För han kommer komma. Och två, så vill jag säga, var lik Jesus i din väntan. Inför den dagen han kommer, var lik honom. Och det gör vi genom att agera på det sättet som Bibeln talar om. Att berätta om för andra om det är en bröllopsfest som väntar oss. Du kan just nu, som är bjuden, som har tackat ja till den här bröllopsfesten, du kan ge vidare den här inbjudan. Han vill bjuda in alla. Bygg ett liv där Jesus är på plats ett. Så att vi faktiskt kan vara hans lärjungar. Som det stod i Lukas 14:26. Och sen, gör dig redo för fest. Alltså klär dig i den otroliga rättfärdigheten som Jesus ger dig. Och gör dig redo för nådens dag. Redan nu. Vi vet inte när den kommer och därför ska vi vara redo. Vi ska inte försöka räkna ut när den kommer, för det vet vi inte. Men vi ska leva i en glädjerik förväntan på att den kommer. Och jag tror verkligen att leva med evigheten som mål är något Bibeln uppmanar oss till flera gånger. Och någonting som ger oss uthållighet och glädje. Och mening, syfte. När jag tänker på det som väntar i evigheten så får jag ett otroligt skjuts i att bara berätta om det för alla som inte har en aning. Jag tänkte avsluta med att läsa 1 Korintierbrevet 9:24-25. Så skriver Paulus: vet ni inte att av alla löparna som springer, tänker jag på OS nu, på arenan, så är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. Det gör de för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi springer för att vinna en segerkrans som aldrig vissnar. Evigheten. Tack Jesus för att du har bjudit in oss till en evighet med dig. Tack Jesus för att vi får stå nu här och vi faktiskt också får möjligheten att tacka ja eller tacka nej. Du har gett oss frivilliga. Bara det är fantastiskt, Gud. Herre, stärk oss nu inför väntan, i vår väntan på att du ska komma, Gud. Hjälp oss att vara trogna och sy vår bröllopsklänning av helgelse, Gud. Hjälp oss att glädjas i den här perioden, Herre. Jag ber att vi alla ska kunna liksom kalibrera lite. Vars har jag dig i mitt liv? Är du ett i mitt liv, Jesus? Och om du inte är det, så ber jag att du ska hjälpa oss att faktiskt sätta dig som nummer ett. Att tacka ja till den här andra inbjudan istället för att prioritera arbete eller någonting annat före Gud. Jesus. Amen.